I det här poddavsnittet hör vi forskare och professor Eva Roos samt Folkhälsans förbundsdirektör Viveka Hagmark i en diskussion om forskning, hälsofrämjande och hälsoarbete. Mitt namn är Simon Granroth och det här är Hallå Folkhälsan. Hej, välkommen Eva.
Tack så mycket.
Välkommen Viveka.
Tack.
Vem är ni egentligen och vad gör ni? Eva, du skulle gärna få börja med att berätta lite om dig själv.
Jag är professor, det här blev vid årsskiftet. Jag började jobba på Uppsala universitet, men tills vidare bara en liten del och är ännu kvar på Folkhälsan. Men jag har jobbat på Folkhälsan i över 15 år och är för tillfället gruppledare. Och det jag forskar i är mycket barns levnadsvanor och vilka faktorer påverkar dem. Och ganska mycket då fråga om den sociala och fysiska miljön som de lever i, att hur påverkar den barnens levnadsvanor.
Det är jätteintressanta ämnen och vi ska hoppa in på din forskning riktigt om en stund. Men Viveka, kallas Vixo, vem är du?
Jag är Viveka Hagmark och jag är där till grunden socialarbetare, samhällsvetare. Jag har jobbat praktiskt taget hela mitt vuxna liv på Folkhälsan. Först inom äldreomsorgen med att vi byggde upp egentligen äldreomsorgen och boende för äldre på Folkhälsan. Och för knappt 20 år sedan så grundade vi Folkhälsans förbund och försökte samla och stärka det hälsofrämjande medborgarverksamheten. Folkhälsan har ju 98 lokala föreningar och många andra frivilliga också. Och där har vi då ett förbund som jag leder för tillfället.
Tack. Och idag ska vi diskutera hälsofrämjande och hälsofrämjande forskning om hälsa och hälsoarbete. Vad är era tankar egentligen om vad hälsa egentligen är och vad hälsofrämjande betyder för er?
Det börjar genast med en svår fråga. Hälsa är vi väl alla överens om att det betyder ganska olika för olika människor. Vad är hälsa? När mår man bra? Och det här är en gammal diskussion att man kan ha någon kronisk sjukdom och ändå må bra. Man kanske inte har några sjukdomar alls och ändå mår man bra. Och det tror jag är ganska viktigt att man funderar själv. När man frågar människor att vad är viktigt i livet så sätter ju alla hälsa liksom väldigt högt. Mm. Så att det är kanske där man ska börja. Och sen hälsofrämjande, så det handlar om ett sådant systematiskt, långsiktigt arbete där man skapar förutsättningar för att människor ska må bra och samhällen ska må bra.
Ja, jag delar ju långt också den här åsikten, men jag kanske kommer mer ändå från en sån här medicinsk bakgrund. Jag studerar också epidemiologi och så här. Och där ser man ju nog ofta att hälsa är frånvaro av sjukdom. Och det tycker jag också är viktigt att man också kommer ihåg, för att nu är det ju också det att ju mera sjukdomar vi har, så desto sämre är ju också förutsättningarna att klara av ett normalt liv. Så att det är ju klart att sjukdomar också påverkar vår hälsa. På det sättet, men jag tycker också att det är ganska liksom en, det är just så som det är, att det är liksom, beroende på lite din bakgrund så har du lite olika syn på att vad är hälsa. Och det gäller kanske också begreppet hälsofrämjande, för att jag rör mig hemskt mycket i liksom, kanske mera bland forskare i finsk miljö. Och där är nog när man pratar om terveydenedistäminen hälsofrämjande, så är det ganska ofta liksom mera fokus på de här levnadsvanor och sånt än vad det är liksom, tycker jag, på den här mera svenska sidan. Mm. Och det är ganska intressant att se att det liksom varierar lite det här liksom, att hur man definierar och vad man tycker att ingår i det här begreppet. Men jag tycker att båda är rätt, det är bara det att när man pratar om det så kan det vara bra att öppna det för den man pratar med, att vad menar man själv med det.
Jag upplever att i samhället så har vi gått kanske egentligen under 1900-talet från en definition på hälsa som just handlar om frånvaro av sjukdom och kanske en mera sån här tangerbar fysisk definition till det vad jag tror att WHOs definition är för tillfället, som är att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och andligt välmående, eller något i den här stilen. Men som ni båda just var inne på så är hälsa en väldigt liksom subjektiv kanske upplevelse egentligen. Och definitionen varierar lite beroende på vad man har för bakgrund, och det här kanske också påverkar hur man arbetar inom hälsofrämjande, för hälsa kan betyda olika saker för olika människor. Men sen inom forskningen, Eva, ditt område, då man ska mäta hälsa, så då behöver man utgå ifrån mätbara variabler på sätt och vis. Om man jobbar,
åtminstone om man jobbar kvantitativt, så måste det ju finnas den där mätbara variabeln. Och jag menar, nu kan man ju där också mäta subjektiv hälsa, det kan man ju, och det är ju en ganska vanlig variabel som man mäter, subjektiv hälsa, och den är också en sån där man ser att den ganska bra liksom sen hänger ihop med mortalitet och annat. Att liksom den hälsa som en människa upplever så kan
förutspå
också framtida hälsa och mortalitet. Det med subjektiv hälsa är också viktigt, men sen har man också de här mera vad man kanske kan kalla objektiva mätarna som kanske då kan fokusera mera på något diagnostiserade sjukdomar eller blodvärden, eller nu har man till exempel också, om man tänker att om man ser att hälsa är också våra levnadsvanor, så mäter man ju objektiv fysisk aktivitet och sömn nu.
Och alla de här hänger ju ändå ihop på något sätt. Men hur mäter man subjektiv hälsa? Ställer man frågan, hur mår du? Eller upplever du att du mår bra?
Man ställer ungefär att hur upplever du din hälsa? Och så finns det en sån här skala där man får säga att inte alls bra. Eller liksom att den är en sån här fem så här likerskala ungefär. Ja.
Vi har 5 eller 7 eller 10 grader av.
Ja. Och de som säger bra och mycket bra, så klassar man sen som att ha en bra subjektiv hälsa.
Och det ger på sätt och vis friheten åt den som svarar på det här formuläret att själv läsa in vad hälsa betyder för den.
För den,
på sätt och vis, ja.
Tycker att det är liksom styrkan inom folkhälsan också, att vi närmar oss den här frågan från många olika synvinklar.
Det.
Och det är där i den här liksom dialogen som vi jobbar ändå alla mot samma mål, att folk ska må bättre. Och inom den här medborgarverksamheten inom på folkhälsan, så har vi nu sagt att vårt mål är att stärka människors både hälsa, livskvalitet och gemenskap. Och det tycker jag också är liksom ganska intressant, att vi har liksom valt den där, bara för några år sedan har vi lyft fram den där gemenskapen. För man talar ju också om ensamhet och utanförskap som till och med en folksjukdom. Att det är ju absolut inte några lätta frågor det här. Vad gör att människor mår bra? Och ofta kan det till och med vara sån här liksom, det som är bra för någon aspekt av hälsan kanske är sen illa för någon annan. Att jag kommer nu då osökt att tänka på den här corona-året. Att där vi då har gjort allt för att minska smittspridningen och det att man får den. Men det får vi kanske veta sen senare, men det kan också ha, för en del har det betytt då ökad mental ohälsa till exempel när man har varit isolerad, eller det kan också tänka sig att några kroniska sjukdomar har blivit sämre om äldre människor har varit rädda att röra på sig och så vidare. Så det är liksom alla de här faktorerna som på något sätt samverkar.
Ja, jag tänkte just med det här corona-året, man kanske mycket har pratat nu om det här liksom mera negativa, att de som är ganska extroverta typer, att människor, att de liksom lider och så här. Men mycket mindre har man talat om de här som är introverta och kanske liksom har mått bra av det här. Att de har fått, liksom, behöver inte träffa så mycket människor och behöver inte ha de här sociala kontakterna och får sitta bakom en ruta istället. Att det finns också säkert de som egentligen det här har passat ganska bra för. Och jag tror att framförallt i Finland, jag menar, vi har ju klarat oss hemskt bra internationellt sett. Och kanske det är en orsak är lite att hur den personlighet vi har, vi finländare. Mm.
Diskussionen kring hälsa, hälsoarbete, kretsar ganska mycket till kring vad man kan göra som individ för att må bra. Och då är det ofta något som man ska lägga till i sitt liv. Eller något som man ska ta bort från sitt liv, ovanor versus goda vanor. Men hälsa, det finns så många flera sfärer av hälsa som påverkar hur vi mår och vår upplevelse av hälsa och våra livsvanor. Vi har vår grupp, vår närmaste grupp, vår familj, och vi har den liksom alla bekanta där runt, kollegor och så vidare. Och sen har vi samhälle och samhällsdiskussionen och vad det samhällssystem vi lever i innebär och vad det möjliggör eller hindrar oss från att göra. Tycker ni att diskussionen kretsar lite väl mycket kring individens hälsa, eller borde vi se mer på grupp- och samhällsnivå?
Man tänker 20 år bakåt i tiden. Då var det, tycker jag, för de flesta en ganska liksom självklarhet att det hör till samhällets ansvar och se till vår hälsa. För det är ju också samhället som betalar för de kostnader sen när vi blir sjuka. Att det liksom finns då också ett liksom ansvar på samhället att se till att vi alla ska hållas så länge friska och bra som möjligt. Och då först började första gången komma inom politiken, tycker jag, diskussionen om det här att individen har ju ett ansvar. Och så kom det också mycket med, tycker jag, försäkringar att diskussion om att borde liksom försäkringsavgiften bindas till olika individuella faktorer. Vilket liksom då för en del upplevdes som etiskt helt fel, medan andra tycker att det här var ju helt rätt. Så att jag tycker att vi har gått från det här att samhället har haft ett stort ansvar mot liksom mycket mera individens ansvar. Och det är ganska starkt nu tycker jag, liksom den här diskussionen och tanken att det är individen som ansvarar för hälsan. Jag skulle gärna säga att liksom vi också lyfter upp det här samhällets ansvar. För jag tror att vi kan vara mycket effektivare. Vi får ett mycket mer jämställt eller jämlikt samhälle. Om liksom samhälle också stöder oss så att det inte är enbart individen och enbart familjens ansvar.
Är jag helt av samma åsikt nog som Eva, att det är ju liksom en balansgång, det är både och. Man kan inte frånta individen ansvaret, men man kan absolut inte sätta allt ansvar på individen heller. Och man kan ju faktiskt få väldigt mycket gjort med att skapa miljöer som främjar hälsa. Det är väl det kanske du var inne på, Simon, också. Att ta nu bara liksom fysisk aktivitet handlar om att finns det grönområden, är trottoarerna sandade så att man vågar gå ut. Men allt sånt här, vad finns det? Vad kostar det att ha någon fritidshobby? Eller på det sättet kan väldigt mycket fler må bra. Mm. Så jag tror ju nog att den här kanske just det har varit väldigt individcentrerat. Nu kanske vi igen är lite förhoppningsvis på väg mot den där liksom samhällets ansvar också. Den här liksom solidariteten. På folkhälsan har vi använt den här sloganen att alla mår bättre om alla mår bra. Och där tycker jag just den här liksom tanken att om det är små skillnader mellan de som är rika och fattiga, de som är starka och de som har, ska vi säga, då allvarliga hälsoproblem och utmaningar i livet, så mår alla bättre faktiskt. Att i samhället med stora sådana skillnader så är det mycket svårare att människor ska må bra.
Mm. Det sägs ju faktiskt inom socialpsykologin, därifrån jag själv kommer, så att det viktigaste valet en människa gör under sitt liv är att välja sina föräldrar. Och det här är ju lite ironiskt eftersom det är det. Ett av de stora valen du inte gör. Och det var det här ordspråket på sätt och vis illustrerar är slumpens betydelse för din hälsa. Och det är att miljöfaktorer och annat sånt här som du växer in i eller det som finns runt dig påverkar dig till den graden att du kanske inte själv helt är 100% ansvarig för hur du mår, utan samhället också bär ett ansvar om man ser på det ur ett sånt här etiskt perspektiv också. Men Eva, det här är ju det vad du forskar om. Miljöns betydelse för hälsan och socioekonomisk status.
Ja, alltså det som jag under hela min forskningskarriär varit intresserad av är ojämlikhet i hälsa. Jag har kanske inte alltid haft möjlighet att just forska det, men det är ändå det som jag har varit intresserad av hela tiden. Och kanske det som största intresse har kanske varit liksom att få en ökad förståelse, att varför finns det liksom skillnader i till exempel hälsa. Och det som jag kanske nu på sista tiden mycket har funderat på är kanske mera barns övervikt. Och vi har haft socioekonomiska skillnader och vad är det som förklarar och vad är det för mellanliggande faktorer? Vad är det där i till exempel hemmena eller någon annanstans som närsamhälle vi lever i som gör att vissa barn har sämre förutsättningar och vad är det som förklarar? Och har vi möjlighet att stödja just i de faktorerna? För vi kan knappast liksom förändra föräldrarnas utbildningsnivå, vi kan inte förändra eller via stöd kan vi kanske lite förändra den ekonomiska liksom, möjligheterna, men ändå bara till en viss gräns. Så att det skulle vara liksom, det som jag var intresserad av, att få en ökad förståelse för varför det uppstår och på det sättet sen kunna hitta de lösningar, att var är det vi borde stöda för att minska på det här.
Mm. Vad har ni kommit fram till i forskningen?
Nu har vi ju kommit fram till att nu är det ju faktorer där i hemmen när det gäller nu småbarn som förklarar delvis. Det som jag tror att är ganska viktigt är normer. Och normer liksom är vi ju kanske och skapar i den liksom bland de människor nära och liksom som hör på något sätt i vår samma grupp. Vad man tycker är lämpligt och olämpligt leder sen också till att hur vi förhåller oss till barnens till exempel levnadsvanor. Tycker vi att det är helt okej att de sitter 3 timmar och se på en skärm eller är det så att vi tycker att bara 1 timme är okej? Och då blir det ju, om normerna skiljer sig så då blir det ju också skillnader i barnens beteende. Men sen det som du pratar om miljön, där vi växer upp, vi tar ju rollmodeller av de vi lever med. Och då är ju liksom föräldrarnas rollmodeller också jätteviktiga.
Mm.
Men sen kanske just som har att göra mer med sen ekonomi är ju kanske sen då viss tillgänglighet, vad man har i hemmena, hurdana livsmedel man har. Det behöver inte ha med ekonomi att göra, men det kan också ha med det att göra. Och vi har ju gått till ett samhälle där det tidigare var nästan gratis att vara med i föreningsverksamhet till att det börjar kosta allt mera. Och det beror ju ändå på delvis politiska beslut att man har börjat ta avgifter för hyror på idrottssalar, liksom hallar och sånt.
Mm.
Som tidigare föreningar fick gratis. Så att nu är det ju också sen liksom samhället i sig som har sen påverkat att det kan uppstå de här större socioekonomiska skillnader.
Jag tänker ännu om vi funderar på det att hur främjar man hälsa, så har det ändå gått ganska mycket under de senaste 20-30 åren, kanske från det att man såg det som en liksom ganska medicinsk fråga, att man det där. Ja, det var läkare som skulle vara liksom auktoriteter. Medan nu ser man ju nog ganska allmänt att det är just som Eva säger, att hälsofrämjande sker inom alla sektorer. Det börjar med liksom beslut, politiska beslut faktiskt, att kan vi göra något barnfattigdom, barnfamiljers fattigdom. Jag menar, om man måste fundera varje dag på hur man får det liksom pengar till maten, så hinner man kanske inte liksom jobba med de andra delarna så mycket, till att det finns bra skola, bra dagvård, till att sysselsättningsgraden är sån att de vuxna har jobb, till allt med stadsplanering, bostäder och annat. Att nu går det ju, nu kan vi ju göra väldigt mycket, främja hälsa och välmående också via samhällsåtgärder.
Hur går ni sen framåt i det här hälsofrämjande arbetet då hälsan är så mångfacetterad och har att göra med ganska känsliga frågor på många sätt? Jag menar, socioekonomisk status och utbildning i familjen kan man ju kanske inte väldigt snabbt förändra. Så vad gör man?
Då är ju liksom två sidor här. Att vad gör folkhälsan? Vad kan en medborgarorganisation som folkhälsan överhuvudtaget göra? Och vad försöker vi påverka att man då gör i samhället? Och lite som vi var inne på, att det är politiska beslut, det är också det kommersiella intressen som finns kring, som påverkar människors livsvanor. Att det där kan man ju då göra väldigt mycket nog på ett samhällsplan. Och det är liksom det som jag tror är en jätteutmaning för politiker och beslutsfattare, just att kunna fatta de där rätta besluten och göra prioriteringar. Och där kommer man ju också till att vad finns det för evidens, vad finns det för forskning, vad är de där åtgärderna som har någon effekt. Och där blir ju mänskligheten förhoppningsvis hela tiden lite klokare. Att under folkhälsans 100 år så har vi jobbat ungefär med samma frågeställningar, men metoderna har ju ändå utvecklats. Så att jag tror vi kan som liksom medborgarorganisation, så kan vi föra fram den kunskap vi har och vi kan försöka påverka. Och sen är det då en annan sak vad vi riktigt konkret gör. Och om jag säger några ord om det, så det där inom då vår medborgarverksamhet, så har vi egentligen då identifierat 3 olika sådana fokusområden. Och en är det här med just med fysisk aktivitet, balanserad kost, tillräcklig vila. Det bildar väl egentligen med en sån här helhet. Det är ju ganska intressant att det där med betydelsen av återhämtning, sömn, vila har kommit hemskt mycket starkare med. Det kan vi säkert återkomma till också varför det är så, men det är liksom den ena biten. Och sen den andra är det som vi då talar om, sån här liksom en trygga relationer och en vilka familjeförhållanden, hur kan man liksom hjälpa barn att få en god start på livet. Och ända sen då, vi försöker ju omspänna hela livsloppet till då äldre människor, att vad är den där liksom, vad kan vi stärka till exempel då gemenskapen och sociala miljön för de äldre som kanske inte mer har några nära anhöriga eller vänner, så att det är den andra delen. Och sen som den tredje så jobbar vi ju väldigt aktivt också med frivilligverksamheten, och den är kanske lite annorlunda till sin karaktär, men där handlar det om att för att människor ska må bra så är det väldigt viktigt att man upplever att man har någon, det vad man gör, man har någon meningsfulla uppgifter. Man kan ha någon meningsfull sysselsättning. Det hittar man ju inte bara inom folkhälsan utan också inom väldigt, väldigt många föreningar. Det kan vara idrottsförening, det kan vara vad som helst. Jag ser liksom hela det här frivilligverksamheten och möjligheter för föreningsliv som en mycket hälsofrämjande åtgärd också.
Du sa att vi har jobbat med samma frågeställningar egentligen hela tiden, men sättet vi gör det på, metoderna har förändrats. Så det här är något som jag själv tycker att karaktäriserar någon form av evidensbaserat arbete, det att man är beredd att ändra sitt tillvägagångssätt och sin uppfattning om någonting på basis av ny kunskap. Och den här kunskapen genereras ju kanske främst via forskning då. Hur använder vi oss av det hälsofrämjande arbete vi gör av forskning?
En forskare är ju ofta liksom ganska snäv i sina forskningsfrågor vad det är. Så att liksom, jag ser att ett enskilt forskningsstudie kanske inte direkt ska användas, utan det är kanske mer det, till exempel, jag representerar ju också nutrition och näringslära, och vad heter, där har vi ett jättestort arbete kring nordiska näringsrekommendationer som uppdateras med 6 års mellanrum, och där man går igenom att vad hade kommit för ny evidens. Och det är ju liksom den baserar sig på en otroligt stor litteraturöversikt, och där man sen kommer fram till de här näringsrekommendationerna, kostrekommendationerna. Och det är de, jag tror, att det är de som är den där evidensen sen som man vidare kan i folkhälsans hälsofrämjande verksamhet sen kan använda sig av.
Så det räcker inte med att se på enstaka studier, utan vi måste se på helheten från hela forskningsfältet som sammanställs i till exempel sådana här rekommendationer.
Vi följer ju nog noga med både forskning och sådana här officiella rekommendationer. Och det där, men det sägs väl också att den är liksom det längsta steget som finns är liksom från kunskap till handling. Och det är väl där våra utmaningar just kommer, att när det kommer resultatrekommendationer som dessutom alla kan vara överens om att det här låter vettigt och klokt, men hur omvandlar man dem till praktisk verksamhet? Och där ser jag ju att vi har det där. Jag menar, det är väldigt viktigt att vi har en nära koppling också till forskare, människor som tänker på ett visst sätt, och sen de här praktikerna, att vi kan samarbeta.
Mm. Jag tänker mig att man vetenskapligt också kan utvärdera hälsofrämjande arbete och se vilken effekt det har haft. Och det här görs säkert.
Jag vet inte om det just måste vara vetenskapligt utvärdering, men en utvärdering av de hälsofrämjande insatser och projekt man har tycker jag är jätteviktigt. Och att den utvärderingen kanske inte enbart, eller jag ser att det kan inte enbart vara att det här gick bra, det var trevligt att delta i den här kursen, utan det måste också mäta liksom någonting. Att nådde vi det vi ville med den här kursen? Fick de en bättre kunskap? Eller fick de, det behöver inte vara kunskap, det kan vara något annat. Men att det som man hade som mål, till exempel att man ska börja röra på sig mera, vara mer fysiskt aktiv. Så nu tycker jag det är bra att på något sätt utvärdera att blev det också så? Och inte bara liksom det att det var jättetrevlig kurs det här, att vi deltar gärna på nytt, utan det är också jätteviktig kunskap, eller att veta det, men sen också att veta att nådde man det som man verkligen eftersträvar.
Så här är det ju, och det talas ju väldigt, väldigt mycket nu om utvärdering och liksom, och den enkla uppföljningen kanske, att gjorde vi det som vi hade tänkt göra och sen en utvärdering. Men det är ju just så här liksom, att vi vet att något är bra, vi vet att visst antal man äter frukt och grönsaker är bra för människor, så då kan vi liksom se sen att via vår verksamhet har vi då uppmuntrat barn till exempel att äta mera grönt. Vi behöver inte sen i den praktiska verksamheten kanske liksom mäta det så där hemskt mycket mera, utan vi ser bara att har den här fungerat. Och sen är det sen liksom att se de där effekterna så i hälsofrämjande, så är det ju ofta nog ganska långsiktigt, att barnets 1000 första dagar är väldigt avgörande, men kanske vi ser det då efter 20 år. Och då också är det väldigt svårt att säga, som Eva säger, att vad har den här enskilda åtgärden bidragit till, utan det är en helhet. Men med det här vill jag inte säga att inte vi skulle måste heller också för vår egen motivation som praktiker, och också för att liksom veta hur vi ska prioritera, så är det ju en ständig utvärdering. Att fungerar det här, fungerar det inte.
Ja. Men jag tror just att vi har liksom levt i två olika världar. Att vi har haft liksom de här forskarna som hemskt mycket har mätt den här effekten. De har liksom varit hemskt mycket ut. Men de här sen kanske inte riktigt har vetat, men vad händer däremellan? Och medan sen liksom kanske inom hälsofrämjande liksom verksamhet där man inte har forskning, så har man mera liksom bättre koll på den här processen. Men att jag tycker att här finns liksom möjlighet till så mycket mera samarbete och samskapande. Och vi skulle få liksom mycket mera, liksom, tror jag, bättre projekt om vi skulle liksom ha liksom från början de här båda med. Mm.
Jag tänker att det också liksom styrkan när vi når ut till väldigt mycket människor inom vår praktiska verksamhet. Vi har mycket så här nätverk av lärare, skolkuratorer, rådgivningspersonal och sen våra lokalföreningar och annat. Att vi också därifrån kan liksom snappa upp att vad är det man nu liksom funderar på? Vad är det, vilka frågor är liksom aktuella just nu som vi kan då slussa vidare till forskningen och sen kan man liksom tillsammans på något sätt jobba vidare.
Ja, men det som kanske ofta är ett problem, men vi pratar just om att det kan ta 20 år innan man ser ett resultat. Och jag menar, det är just det att forskningen är också i andra fall ganska långsam. Att när någonting liksom är nu trendigt i ett samhälle, jag menar, om man börjar forska på det då, så då tar det ju liksom, det tar ju 5 år innan vi har sen resultaten, och då är det inte mer trendigt det där. Mm, och därför tycker jag att forskarna är sällan kanske så intresserade av just att nu är det trendigt det här. Och det tycker jag också att man inom hälsofrämjande liksom, främjande borde vara lite alert och fundera på att när är det här nu bara någonting som är trendigt och vi kanske inte har evidensen för det. Och när är det på riktigt som vi har evidens?
Ja, absolut.
Så var ser ni att hälsoarbetet och forskningens framtid inom hälsofrämjande ligger? Vart är vi på väg?
Jag hoppas ju, och det har jag ända sedan jag började på folkhälsan, och jag hoppas om att vi skulle kunna ha liksom samskapande projekt. Och för mig så är det ju ofta ett folkhälsoproblem, för jag ändå representerar mer folkhälsa, och där utgår man ofta från någon sorts problem i samhället. Man ser ändå att vi har för mycket övervikt och fetma, vilket sen senare leder till för mycket diabetes. Men mitt kanske har varit det här med övervikt och fetma. Att vi skulle tillsammans fundera på det, och att delvis från forskningen så kan vi göra liksom vissa saker. Vi kan titta på evidensen, vi kan göra litteraturöversikter. Vi har liksom ganska bra kunskap i hur man gör det. Och medan sen de som är hälsofrämjare, de är ju de som är experter i att hur kan man förändra och hur kan man få en förändring till stånd. Det är vi ju inte forskare kanske, liksom de som är de här praktikerna som skulle klara av det, utan tvärtom, vi är ju mera de här teoretikerna. Så att jag tror att liksom, med att bygga upp så här projekt, och sen kanske just den här utvärderingen skulle kunna också planeras tillsammans.
Ja, jag håller helt med. Och sen tänker jag att kanske liksom den tredje gruppen som man mer och mer försöker ta med i ganska tidigt skede är den där liksom målgruppen. Mm. Då, att om vi vill jobba med att småbarnsföräldrar ska må bättre, så hur kan vi liksom ha dem med redan i det här tidiga skedet som Eva talar om, när vi skapar liksom det här upplägget tillsammans.
Men där är ju samtidigt tycker jag också att man ska ju kanske också göra någon form av behovskartläggning.
Exakt.
Och få reda på att vilka är de där grupperna nu som behöver extra mycket stöd. Och sen är jag definitivt av samma åsikt, att sen ska man ta med de grupperna. För de är ju de bästa på att veta vad de behöver och vad de skulle ha nytta av, hurdan verksamhet.
Det låter som att ganska mycket egentligen handlar om gemensam dialog och planering och kommunikation mellan forskare och praktiker, men också med de som berörs av det arbete man gör.
Det är ju i allra högsta grad. Att om man som praktiker, om man som hälsofrämjare tror att man kan liksom mata människor uppifrån och säga att gör det här så mår du bra. Så det bara inte fungerar, det vet alla. Så att där kanske just när jag talar om att metoderna har utvecklats, så är det ju på den här liksom dialogsidan det har utvecklats. Att vad betyder hälsa just för dig eller er grupp? Och sen ska det liksom komma på något sätt. Det är liksom en tvåvägsprocess. Sen finns det ett teoretiskt kunnande som ska möta och tas tillvara. Och det där teoretiska kunnande handlar det om forskning. Men det handlar också om liksom teori och de här praktiska åtgärderna. Att vad fungerar, vad fungerar inte.
Kan man sammanfatta det som att det har skett ett paradigmskifte från en sån här uppifrån ner matande av information och den formen av rådgivning till ett mera diskuterande, dialogförande?
Det tror jag väl nog man lugnt kan säga att där till och med liksom sån här hälsoupplysning har ju väldigt dålig klang. Det kom någon tant som liksom förbjöd en att göra saker. Jag menar, det var en massa förbud och det där, det blir man ju till och med ibland, ännu kan jag bli riktigt nervös över det här, att allt som om maten smakar dåligt, så säger man att det är säkert hälsosamt. Vet ni att man kopplar ihop hälsa med något negativt? Mm. Att allt som är tråkigt, ja, det gör det säkert
men
gott. Att här kanske den här också synen liksom är bra paradigmskifte, eller vad man nu liksom kallar det.
Mm. Men sen å andra sidan, jag menar, tänker på barn och att i vilken mån ska man sätta gränser?
Ja.
Och det är ju också om att förbjuda. Mm. Det är ju också om att säga. Och jag tror nog att i vissa fall så måste man sätta de där gränserna. Mm. Att, Att till exempel då, en sak är ju skärmtid nu som vi vet. Och jag menar, om vi vet att det inte är bra att barnet är ända från morgon till kväll fast i den där skärmen. Så nu tycker jag att det kan vara helt rätt att sätta de där gränserna. Och också komma med någon form av rekommendation så att föräldrarna vet att var går den där gränsen. Mm. Och att det inte enbart baserar sig på normer. Vad man i kamratskapskretsen tycker att det är bra. Utan det kan nog vara bra också då med direkta rekommendationer och sånt.
Och det här är ju jätteintressant för att just på tal om skärmtid eller att det här smakar illa, det måste vara hälsosamt. Så det kanske också handlar mycket om hur vi använder språket kring hälsa och hur det påverkar hur vi tänker om hälsa. Men också det att förbud, om målet är att till exempel minska skärmtiden, så är det enklaste och kanske det sättet som är närmast i hand sig att säga att nu är det förbjudet eller det här är begränsningen. Men ett alternativ kanske är att erbjuda en miljö där skärmen inte lockar det på samma sätt.
Ja, då kommer vi ju just i den här liksom miljöns inverkan. Ja. Att om man tar bort, det finns säkert inte mera, men det fanns något sån här karkiautomater nära skolorna och annat. Liksom, att man tar bort dem, jag menar, det är ju en ganska enkel åtgärd och man påverkar väldigt mycket beteende. Eller man har hälsoskatter på, högre skatt på produkter som är ohälsosamma. Att visst kan man ha ganska liksom drastiska åtgärder också. Sen är det den frågan just att hur påverkar man bäst individens beteende? Och då, nu är det ganska modernt, man talar om, på engelska talar man om nudging, och jag vet inte riktigt tupaminen på finska, jag vet inte riktigt vad det här svenska ordet är. Men att liksom också när små förändringar i ens livsstil är liksom att man ska gå vidare enligt det, och kanske också det att man hellre ska sätta något till istället för att man förbjuder någonting. Att om man liksom äter mera grönsaker så kanske man äter mindre något annat. Att det i många fall fungerar bättre än att man helt förbjuder människor att äta bulla.
Ja, men det har ju talats mycket, men det är ju en just fråga om den fysiska miljön, vad den erbjuder. Jag menar, det är svårt att äta grönsaker om inte finns. Eller till exempel, varför äter inte skolbarnen frukt under skoldagen? Vad är svaret?
Nudging är ett intressant forskningsområde också inom socialpsykologin, där vissa studier har implementerats till exempel på universitetets kafeterior. Vi vet att mindre tallrikar leder till mindre portionsstorlekar, vilket leder till ett lägre kaloriintag, men det leder också till mindre matsvinn. Det andra som har gjorts är att den vegetariska maten har placerats före i matkön än köttmaten, och det här leder också till att folk oftare väljer den vegetariska maten, för den kommer först.
Tack vare Eva så har vi det ju här hos oss också, att man kommer först i salladen.
Vi har nog också planer på att liksom inleda sådana projekt just där man ska se den betydelse av att man liksom sätter alternativa kostalternativ som är mer hållbara före de som kanske är mindre hållbara, och se att kan man på det sättet förändra konsumentens beteende. Och ja, men det finns ju nog den evidens för att det finns. Men jag tycker just det här att det behöver kanske inte alltid vara så hemskt medvetet det där valet individen gör. Utan jag tror att vi uppnår mycket större på samhällsnivå ifall vi får en miljöförändring som gör att man passivt gör de bättre valen än det att man försöker få varje människa aktivt och hela tiden göra de bästa valen. Eller båda behövs.
Ja, precis. Om det kräver en mindre uppoffring, eller det ska göras så lätt och enkelt och kanske billigt som möjligt att välja hälsosamma val. Men var tycker ni att gränsen här går? Det här låter ju lite manipulativt. Nu får vi folk att undermedvetet välja att äta mera sallad till exempel. Så var går, det är nu ett ganska lätt exempel, men var går gränsen mellan så här hälsosam nudging och att med till exempel stadsplanering egentligen påverkar ganska starkt hur människor beter sig? Och kan vi ens undvika alltså, det? Alla val ju påverkar oss på något sätt.
Men jag menar, man gör det ju helt öppet. Jag skulle inte kalla det liksom manipulation. Vi försöker skapa stadsmiljöer där alla mår bra, där människor möts och så. Att manipulation är för mig någonting när man försöker i hemlighet åstadkomma någonting.
Ja, jag ser ju inte heller. Jag ser det just också på det sättet att vi försöker uppnå det goda. Men om mer manipulativa tycker jag alla sådana här livsmedelsföretag är som säljer så här fast food och ohälsosamma livsmedel, godis och annat. Och deras sätt att försöka få oss att köpa mera. Det är ju helt en annan sak. Och det är ju liksom just, jag var just att lyssna på ett föredrag om hur mycket barn liksom via det här liksom sociala medier och annat får reklam för viss typ av mat.
Mm.
Och den typen av mat som mest gjordes reklam som de liksom fick framför sig då via de här spelarna eller sociala medierna som de var aktiva i, så var ju det var pizza, hamburgare och läsk och sånt här.
Och det är ju också en
stark
samhällspåverkan.
Det är ju en miljöpåverkan via de här nu, nya medierna. Där är ju inte tanken att vi alla ska må bättre, utan där är tanken att företagen ska få mer vinst.
Mm. Det var förra veckan kom jag över en studie som hade dragits tillbaka på grund av att den var för starkt förknippad med tobaksindustrin, där vissa tobaksföretag hade beställt en studie som skulle visa att människor som röker mer sällan får covid. Och det här är ju liksom helt totalt oetiskt. Och sen har vi reklam som förstås hela tiden bombar oss i det här stora informationsflödet och påverkar våra val vi gör.
Talar ju också om inte bara pandemi utan en infodemi. Som liksom, att det kommer så hemskt mycket information. Och dels som allt mellan himmel och jord, alltså att det bara kommer så mycket information. Men sen det andra är ju då information som hör ihop med hälsa. Och det där människan kan ha väldigt svårt att orientera sig. Och då talar man ju också om liksom att vi ska jobba med hälsoläskunnighet, att människor helt enkelt kan fatta välmotiverade val och vilka källor kan man lita på och hur ska man förhålla sig till det. Liksom, nätet är förstås fyllt av information om hälsa, vad man borde göra och vad man inte borde göra. Och lätt tappar man bort sig, och jag tror också att det leder till ett liksom, jag kan leda till ett direkt liksom psykiskt illamående också, att man det där blir mer och mer förvirrad över vad man ska tro på och inte tro på.
Men det här kan ju också vara sen ett, tycker jag, problem sen när man liksom, då när man liksom vill att de som berör ska vara med och involverade och göra besluten. Jag menar, på kostsidan ser vi ju mycket det här, att liksom man vill i kommunerna ha smör istället för margarin, man vill ha fetmjölk in och mycket sånt här liksom som inte liksom stöds av de nordiska näringsrekommendationerna, och de ifrågasätts hemskt mycket också, de nordiska näringsrekommendationerna, som ändå ligger ett alldeles otroligt jobb kring det och liksom också, det är ju såklart, men de som jobbar med det har ju gjorts liksom flera år, och den där evidensen finns där. Men den ifrågasätts hela tiden och sen kommer det starka personligheter in i till exempel i någon skola som lyckas få in sen sånt här.
Vi hade i höst på våra medlemsdagar en sån här svensk epidemiolog, Emma Frans, som pratade om det här, som jag tyckte hade en jättebra uppdelning, att hon talade om källkritik. Det har man ju länge talat om, källkritik. Men att också källtillit, att man borde liksom fundera att vad är de källorna som man litar på, då i vårt fall till exempel de nordiska näringsrekommendationerna. Ja, man måste helt enkelt haka upp sig på någon vedertaget universitet eller myndigheter. Och sen som den tredje punkten så lyfter hon upp självkritik, att det är också nog bra att fundera själv, att vilken information tar man till sig, för vi har ju som människor ändå en benägenhet att läsa artiklar och tro på saker som förstärker våra förutfattade meningar. Så att också att man kommer liksom lite ut från den där bubblan. Och det här är väl säkert nog en sån jättestor folkhälsofråga. Kanske den här mängden information kommer inte att minska på något sätt. Att hur kan vi som en folkhälsoorganisation, som folkhälsan, då hjälpa människor att hitta rätt i det här informationsflödet.
Ja, och de alla sociala medierna gör ju inte det här lättare, för att i sociala medier lever vi ju i vår egen lilla bubbla där alla tänker och tycker på samma sätt. Och liksom man kanske inte ens följer med i liksom allmänna nyheterna mera, utan man allt vad man läser är då vad du ser i Twitter och vad du ser på din Facebook-flöde. Och du kanske inte ens orkar följa med i vanliga nyheterna, så du blir ju verkligen i en liten bubbla där allt vad du tänker förstärks av alla de andra som är med i den där bubblan.
Det här understryker ju verkligen vikten av en utbildning som bidrar med förståelse för källkritik eller källtillit, som du Vixu sa. Och också, jag upplever att varje människa borde få verktygen till åtminstone någon form av grundläggande vetenskaplig förståelse, eller kanske man kan tala om vetenskaplig läskunnighet, för att veta vad som kan kritiseras på vilket sätt och hur kunskap egentligen blir till. Eftersom den kritiken som framförs mot till exempel kostrekommendationer eller vaccinerna är mellanåt helt huvudlös. Det går i samma kategori som så här, att man tror på att jorden är platt.
Mm.
Emellanåt. Och sen finns det saklig kritik.
Mm.
Och jag upplever att det är ett problem då de här blandas, speciellt på sociala medier, så ser man inte skogen för träden på sätt och vis, utan den mängden information som presenteras gör det svårt att skilja mellan vad som är sakligt och osakligt och vad som stämmer och vad som är vettig kritik och vad som sen inte alls det, för att vetenskapen får och ska kritiseras och ändras i skenet av ny bättre kunskap.
Mm.
Det är hela idén.
Mm.
Men den måste kritiseras på goda grunder, och det är då det fungerar som bäst. Nu har vi diskuterat definitionen på hälsa och hälsoarbete. Vi har snackat om hur man bedriver forskning och hur det kan uppstå synergier mellan hälsoarbete och forskningen och hur vi arbetar evidensbaserat. Och också vikten av att kunna lita eller kritisera källor och förstå vad som är tillitlig information och vad som inte är det. Och det är kanske inte alltid så hemskt lätt. Så har vi också snackat om hur samhället påverkar individen och tvärtom. Och vem lite tangerar på ansvarsfrågor och hur hälsofrämjande arbete egentligen ska göras på individnivå, gruppen eller samhälle. Och vem bär vilken form av ansvar och vem har vilka sorts möjligheter att påverka. Det är horiga diskussioner, det har varit väldigt intressant.
Ja, tack, det tycker jag också. Det som jag kanske ändå skulle vilja lyfta upp är det att folkhälsan som organisation är ganska unik, för att det finns inte så många som har både forskning och hälsofrämjande verksamhet och också ordna med välfärdstjänster. Och vi skulle ju faktiskt ha världens bästa möjlighet att bygga upp gemensamma samskapade projekt, och det är någonting som jag verkligen hoppas att ökar ännu mer i framtiden. Vi har haft lite, men det skulle kunna bli ännu mera.
Ja, det har varit intressant och den här diskussionen kommer ju att fortsätta. Och ni som har lyssnat, om det är människor som är intresserade, jag menar dels förstås kan man söka jobb hos oss. Det är kanske lite mer begränsat, men sen finns det möjligheter då att bli medlem i folkhälsan och komma med. Och vi är ju alltså väldigt tacksamma över nya initiativ och samarbetsinviter också. Välkommen med i vår verksamhet.
Ja, välkomna och tack Eva, tack Viksu för att ni ställde upp.
Tack.
Tack själv, tack.